Det första ämnet är: hur har Bibeln kommit till? Ja, det är ett stort ämne eftersom Bibeln är böckernas bok. Det är ju inte bara en bok. Jag tror att många vill höra kanske hur har den boken kommit till och den boken och den boken. Någonting om alla 66 böckerna i Bibeln. Förr sa man inte Bibeln utan Biblia, som är ett pluralt ord, böckerna. Och man menade då de heliga böckerna, Guds ord, det vill säga Guds heliga undervisning. Men varför är just dessa 66 böcker kanon? Varför är just dessa 66 böcker helig skrift? Och hur har Gud lett historien, och hur har han på ett särskilt sätt uppenbarat sig för profeter och apostlar? Vi har ju 39 böcker från gamla förbundets tid, från cirka 1400 före Kristus fram till cirka 400 före Kristus, alltså en period på 1000 år när det gäller gamla testamentet. Och när det gäller nya testamentet, 27 böcker, så spänner de över cirka 50 år, alltså från slutet av 40-talet till mitten av 90-talet. Hur har dessa böcker vuxit fram, och hur kan vi vara så vissa på att det här är Guds sanna heliga undervisning till oss, Guds ord? Det är det som det här föredraget ska handla lite grann om, och kanske också övriga föredrag. Ja, kan vi veta att det är rätt böcker som är i Bibeln? Och förvirringen har ju blivit kanske stor i och med att Bibel 2000 har kommit ut, och där har man ju en annan kanon än den vi är vana vid. Där har man med ytterligare böcker som vi kallar för de apokryfiska. Och katolska kyrkan, jag anser ju att dessa apokryfiska böcker är lika mycket kanoniska och helig skrift som de 66 böcker jag nämnt inledningsvis. Vad är sanning i den frågan? Ja, vi kan veta, och vi vet helt säkert, vilka böcker som hör med till gamla förbundets skrifter. De är uppräknade, de är uppdelade på tre avdelningar. Först Torah, eller lagen, som är de fem Moseböckerna, och sedan profeterna, och slutligen skrifterna. Och profeterna vet vi precis vilka böcker det är. Det är de tidigare, som är Josua, Domarboken, Samuelsböckerna och Kungaböckerna. De kallas för de tidigare, eller de förra, profeterna. Och sen har vi de senare profeterna, som är de vi kanske särskilt tänker på, nämligen de tre stora, Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Och som fjärde bokrulle, 12-profetrullen, eller 12-profetboken, som då innehåller de så kallade småprofeterna Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria och Malaki. Vi kommer sen till den tredje delen, som är skrifterna, som börjar med psalmernas bok. Och därför kallas hela den tredje delen ibland bara för psalmerna, så i Lukas 24 kapitel. Den här tredje delen innehåller först tre stora kraftfulla böcker, nämligen psalmernas bok, vi brukar kalla den Saltaren. Och så har vi Ordspråksbokens 31 kapitel, och så har vi Jobs bok. Inte Jobb, det är ont om Jobb, men Job är den tredje stora boken. Efter den kommer, samlat i den judiska kanon, de fem festrullarna. Kallas så eftersom de läses vid fem olika högtider eller fester. Först höga visan som läses vid påsken, Rut vid pingsten, klagovisorna när man sörjde templets förstöring och sedan predikaren som man läste vid lövhyddohögtiden och så Esters bok vid Purimfesten. Det är de fem festrullarna. Och då är det bara tre böcker kvar och de kommer allra sist som behandlar handlar mycket om Israels historia i och med den babyloniska fångenskapen och tiden närmast därefter. Nämligen först och främst då Daniel och sedan Esra Nehemja som är en enda bok. Sammantaget Esra och Nehemja, Esra Nehemja. Och så slutligen då får vi lite repetition och undervisning i krönikeböckerna. Så krönikeböckerna kommer där allra sist. Det här är gamla förbundets heliga skrifter. Apokryferna aldrig hört med dit. Det vet vi absolut säkert. Vi vet också av Nya testamentet, av Jesu ord. Där det står allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Känner du igen de tre delarna? Mose lag, Pentateuken eller Torah, profeterna, de förra och de senare profeterna och slutligen skrifterna som här kallas för psalmerna efter den första boken i den tredje delen. Och så står det, sedan öppnade han deras sinnen, det var emuslärjungarna, så att de förstod skrifterna. Och han säger längre fram att de handlar allihopa ytterst om mig. Och det är därför det är så viktigt med Guds ord, därför att det handlar ytterst om Kristus. Och han är uppfyllelsen. Och då kommer vi till Nya testamentet som just handlar om hur apostlarna har valts ut för att konstatera att han är uppfyllelsen. Han är uppfyllelsen. Vi kanske minns hur i Matteus evangeliet det kommer om och om igen. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt hos den och den profeten som har sagt. Detta skedde för att det skulle fullbordas, för att det skulle uppfyllas. Paulus skriver till sin speciella lärjunge Timoteus. Du känner från barndomen de heliga skrifterna. Det är alltså lagen, profeterna och psalmerna eller skrifterna. Och de kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften, ni ser att gamla förbundets skrifter kallas först för de heliga skrifterna och kan också kallas för skriften i singularis med stort S. Och det står då att hela skriften är teopnevstos, ett grekiskt ord. Hela skriften är inspirerad av Gud, utandad av Gud. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev, ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. När ni hör ordet profetia, då tänker ni, ja, det är ju det stället och den versen och den versen. Ordet profetia har en mycket bredare innebörd. Det har att göra med ordet profet, som betyder att tala i någons ställe, eller med andra ord, att vara Herrens mun. Och så kallas till exempel profeten Jesaja, både i första kapitlet, i fjärde kapitlet och 58 kapitlet för Herrens mun. Herrens mun har talat. Hur ska vi förstå det? Jo, vi kan gå till andra Moseboks fjärde kapitel och se vad som menas med en profet och att vara Herrens mun. Herren sa till Mose om hans bror Aaron. Han ska tala i ditt ställe. Till folket. Han ska vara som en mun för dig och du ska vara som Gud för honom. Där ser ni relationen mellan Gud och profeten. Det är Gud som ger orden, profeten talar och Guds vägnar, han är bara Guds mun. Så när det står ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, så är det just detta. Profeten och profetens undervisning, det är bara en förmedling av vad Gud har givit. Och det är precis det Petrus påminner om. Där ingen profetia burits fram genom någon människas vilja, ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Samma sak finner vi om vi går till profetbok efter profetbok. När Herren kallade Jeremia så sa Jeremia, jag förstår inte att tala. Han tänkte väl att det måste jag fixa till det här. Han hade inte riktigt klart för sig att han kommer att få orden från Gud. Och därför säger Herren till honom, du ska inte säga jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun, skriver Jeremia, och sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Se, jag lägger mina ord i din mun. Skrev profeterna ner då sin undervisning? Ja, det berättat om hur Mose skrev. Men de hade också särskilda skrivare i regel. De kunde skriva själva, de kunde också använda sig av särskilda skrivare. Jeremias skrivare vet vi vad han hette. Han hette Baruk. Ett väldigt fint namn, för det varje hebreiskt ord består av tre konsonanter. BRK, det har allt att göra med välsignelse. Det goda från Gud, välsignelse. Och Baruk, han skrev ner Jeremias undervisning. Det berättas att när den ogudaktige kung Joakim låtit bränna upp Jeremias bokrulle bit för bit, då hände följande. Sedan kungen hade bränt upp rullen med det som Baruk hade skrivit i den efter Jeremias diktamen, kom Herrens ord till Jeremia, han sa, ta dig en annan rulle och skriv i den allt som stod i den förra rullen, den som Joakim, juda kung, brände upp. Då tog Jeremia en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruk, Nerias son, och han skrev efter Jeremias diktamen ner i den allt som hade stått i den bokrulle som Joakim, juda kung, hade bränt upp i eld. Sen levde ju Jeremia ytterligare en tid undervisade, och därför står det nästa mening. Och till detta lades många liknande ord. Här kan ni läsa i detalj om Jeremia 36. Det är alltså väldigt lätt att se hur det förhåller sig med gamla förbundets skrifter och vilka skrifter som är gamla testamentet. Men nya förbundets skrifter då? Ja, det är inte kanske lika lätt. Men det är apostlarnas vittnesbörd om, som jag sa, hur skriftens löften om Messias och frälsningen från synden har uppfyllts. Och hur det glada budskapet om frälsaren och frälsningen spriddes ut i världen under apostlarnas tid. Och vi får också veta om invändningar, frågor som uppstod i församlingarna, om förföljelse. Och allt detta har vi i Nya testamentet. Apostlarna var utvalda av Jesus själv som vittnen till löftenas uppfyllelse. Om dem sa Jesus, den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Känner du igen det här? Vi talade om att vara Herrens mun. Och den som förkastar er, förkastar mig, Lukas 10. Så därför är den apostoliska undervisningen, det vill säga Nya testamentet, lika mycket Guds heliga undervisning som Gamla testamentet. Det framgår också av vad Petrus säger om Paulus brev. Han skriver, i dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Och så är det alltid Guds ord möter motstånd. Ni kan ju bara påminna er om hur mycket man fick höra under ökenvandringen till exempel. Om vilken undervisning och vilken hjälp och vilka under som sker inför deras ögon. Och ändå gnäller man. Och så knorrar man. Och ska göra tvärtom. Och man vränger till det som man till och med säger om det land man har lämnat, träddomshuset i Egypten. Där har vi ett land som flödar om mjölk och honung. Men det här landet, Kanaan, det är värdelöst. Man förvränger till sitt eget fördärv. Och så står det, skriver Petrus, något som också sker med de övriga skrifterna. Alltså, Pauli brev och undervisning räknas som skriften med stort S. För han säger något som också sker med de övriga skrifterna med stort S. Man förvränger Guds ord och dit hör också nya förbundets skrifter. Det är också Guds ord. Och det framgår ju också av vad Paulus skriver till församlingen i Thessalonike om sin undervisning. Han säger, därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror. Första test 2. Paulus skriver till församlingen i Korint. Vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta, lägg märke till verbet veta. Kommer gång på gång, jag vet på vem jag tror. Och Job sa redan, jag vet att min förlossare lever. Min återlösare. Och här står det, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Hur då? Inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. 1 Kor 2:12-13. Och Jesus hade ju sagt till sina apostlar, hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes 14. Men varför skrevs då apostlarnas vittnesbörd om uppfyllelsen ner? Ja, den skrivs inte ner direkt i regel. Så länge apostlarna kunde utföra sitt arbete utan inskränkningar och personligen besöka och hjälpa de nygrundade församlingarna, så förelåg inget omedelbart behov av att deras förkunnelse och själavård skrevs ner. Men i början av 50-talet inträdde sådana förhållanden att de stora lärarnas besök begränsades. Och det blev uppenbart att de kanske mycket snart måste upphöra helt och hållet. Församlingar hade grundats långt från Jerusalem och fanns utspridda över delar av tre kontinenter. Många av dem kunde bara nås via skriftrullar. Det fanns kristna på olika håll inom det romerska riket och de uppfylldes av föraningar om förestående grymma förföljelser. Och det hade ju Jesus förutsagt att det skulle komma. Man kunde vänta sig att den kristna kyrkans ledare skulle vara bland de första offren. Och alla apostlarna avrättas utom Johannes. Under dessa omständigheter drevs apostlarna av den heliga ande att skriva ner vad de hade sett och hört och av Jesus och anden fått undervisning om. Och lägg märke till uttrycket sett och hört. Det är ett stående uttryck för hur man har bevittnat och tagit emot den särskilda uppenbarelsen från Gud. Jesaja säger, det här är vad jag har sett. Och det är därför han använder förfluten tid när han säger han var genomborrad för våra synders skull. Han har ju sett videon 700 år i förväg. Och han beskriver vad han har sett. Eller han säger det folk som vandrade i mörkret har sett ett stort ljus. Eller såg ett stort ljus. Och det syftar ju på framtiden, men han har sett framtiden. Och när vi översätter så är det lite svårt att översätta ordagrant har sett. Så vi brukar översätta ska se ett stort ljus. För det handlar ju om framtiden. Men det är bra att komma ihåg att det som skildras är vad profeten har sett. Ja, vi kan tillägga har sett och hört. För det är ingen stumfilm han har sett. Utan han har hört vad som hände, vad som sades, vad Herren har undervisat om. Nu hade ju apostlarna också, precis som Jeremia hade en skrivare, så hade apostlarna medhjälpare. Några namn känner vi till. Paulus hade till exempel Silas eller Silvanus. Han hade Johannes Markus. Han hade Apollos. Det fanns flera medarbetare. Och Paulus använde sig av sina medarbetare. Ibland skriver han med egen hand och då stryker under. Här har jag skrivit med egen hand, så de ska förstå att det som skrivaren har tagit ner från Paulus undervisning, det är verkligen vad Paulus står bakom. Ni minns ju hur Paulus var misstänkt och förtalad på många håll, så det är inget nytt. Kristna bekännare blir förföljda i regel och förtalade. Det som nu skrevs ner, det skulle cirkulera. Det som hade nedtecknats av apostlarna själva eller av deras medhjälpare, det skickades till församlingarna och det var lika mycket Guds ord som Gamla testamentet, som vi har sagt. I första Thessalonikerbrevet står det: jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Och i Kolosserbrevet 4: när mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det också blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet som kommer från dem. Det var alltså inte så att det först var vanliga profana skrifter och sen sitter man ner och funderar, kanske vi ska upphöja den här skriften till helig skrift. Så har det inte gått till. En del har beskrivit kanonprocessen som om man har upphöjt människoord till Guds ord vid en viss tidpunkt. Och man har haft en omröstning. Och det har kommit ut böcker som skildrar att man röstade fel. Och det egentligen så borde de gnostiska evangelierna ha varit i Bibeln istället för de som vi har där. Därför måste jag säga något om förteckningar som uppstod över vilka böcker som är Guds heliga ord. Det var först när någon eller några av de nytestamentliga skrifterna som kristna församlingar hade tagit emot och cirkulerade, tagit emot som Jesu och apostlarnas lära, först när det blev ifrågasatt, då aktualiserades behovet av förteckningar över vilka skrifter som var apostoliska, som var äkta. Kanonbildningen innebar inte, som jag sa, att man diskuterade och röstade om vilka skrifter som skulle upphöjas till heliga, kanoniska skrifter. Kanonprocessen var, som professor Odeberg brukar uttrycka det, en negativ process. Man ville förhindra att falska, oapostoliska skrifter likställdes med de apostoliska och fick spridning i församlingarna. Förutsättningen för kanonbildningen var alltså att heliga skrifter redan fanns, alltså äkt apostoliska skrifter som känns igen som sådana och föreläst från första stund i församlingarna, allt ifrån deras tillkomst. Tillbaka då till Gamla testamentets apokryfer. Bakgrunden är följande. Judarnas hebreiska kanon, det vill säga de heliga skrifterna som kommit till från och med Mose på 1400-talet och till och med Esra, Nehemja och Malaki på 400-talet före Kristus. De började översättas till grekiska i Alexandria på 200-talet före Kristus. Men översättandet begränsades inte till den hebreiska kanons skrifter, utan efterhand översattes också annan from judisk litteratur. Ungefär som om vi skulle översätta bibeltexter och så översätter vi dessutom Luthers skrifter eller Rosenius skrifter, därför vi tycker att de är ju så genomsyrade av en bibliska. Det är god, from och bra läsning. Så gick det till också bland judarna. Och man tyckte att det vill vi också ha översatt till grekiska. Nu när hebreiskan hamnar i bakgrunden mer och mer. Folk förstår det inte längre. Det här som då växte fram, det kallade, brukar man kalla för Septuaginta. Och nu ville också kristna på olika håll i Rom och i det romerska riket, i de latinska församlingarna, ha översättningar inte bara till grekiska utan också till latin. Och då tog man hjälp av Septuaginta för att få till stånd en ny latinsk översättning av Bibeln. Och det ledde till att flera av de icke-kanoniska skrifterna också översattes. Men han som fick ansvaret för att ge ut en ny folkbibel, för Vulgata betyder egentligen folkbibel ungefär, det var Hieronymus. Han var född 331, han dog 420. Han var oerhört duktig. Han hade bland annat bott i Betlehem till och med. Han kunde väl grundspråket. Och han fick i uppdrag att revidera och nyöversätta den latinska bibeln. Det var ungefär som med folkbibeln. Det var inte bara nyöversättning, det var också revision faktiskt. Han visste vilka böcker som ingick i den judiska kanon. Så han motsatte sig kraftigt att man skulle ta med några apokryfer. Det var många som tryckte på och ville det, men han sa nej. Och det var han som hittade på termen apokryfer. Betyder då att de tas åt sidan, de göms undan, för att de är icke-kanoniska skrifter. Och de får inte likställas med den heliga skrift. De kan vara nyttiga att läsa. Det kan finnas uppbyggelse att ta fasta på. Men de får inte läggas till grund för vad som är kristen lära. Mellan gamla och nya testamentets tid, det vill säga cirka 200 före Kristus till 100 efter Kristus, då tillkom ytterligare en rad judiska skrifter med anknytning till Israels historia under gamla förbundets tid. Och när Nya testamentet hade kommit till, då skedde samma sak under en lång tid. Och då framför allt kommer det 50-100 år efter apostlarna också en del gnostiska skrifter. I förteckningarna över Nya testamentets kanoniska skrifter förekommer aldrig någon av de gnostiska skrifterna. De avslöjades omgående som icke-apostoliska och de fördömdes som förvanskningar av det bibliska budskapet. Det fanns en del andra skrifter som var mycket uppbyggliga, kristen uppbyggelslitteratur. Och en del församlingar tyckte att de var väl i stort sett lika bra som de kanoniska skrifterna. Så det finns en del diskussioner om till exempel Didache, de 12 apostlarnas testament och några andra skrifter. Mot det jag nu har sagt finns det ju kraftiga invändningar. Den så kallade vetenskapen menar att det här med Gud, det tillhör ett trosområde, så man kan bara tala om Gud och Guds uppenbarelse som vissa människors åsikter om Gud. Och man kan studera hur vissa människor har trott, men man får inte tänka sig att det är verkligen så att Gud är en levande Gud som verkligen har uppenbarat sig. Mose och de som stod nedanför berget har verkligen hört hans röst. Mose och folket har verkligen sett elden. Mose och folket har verkligen sett de underverk han har gjort. Därför såväl gamla som nya testamentet utmärks ju av det. Det ska inte bara tro påståenden. Jesus själv säger, om ni inte kan tro vad jag säger, så tro på gärningarna. De kunde man inte förneka, även om man försöker. Men vet till slut inte, vad gör vi? Vad tar vi oss till? Det är ofrånkomligt att det har skett det här. Vad ska vi göra? Vi kommer inte ifrån här att Lazarus blev uppväckt som hade varit död i 4 dagar. Vad gör vi? Och så kommer man fram till, ja, också Lazarus måste dö. Och så var det under gamla förbundets tid. Man kunde inte komma ifrån att Gud har verkligen uppenbart. Han är en verklighet. Och det tror man inte bara för att det sägs att han är en verklighet, utan det är tecken och under som bestyrker det. Och det är förutsägelser som alla går i uppfyllelse. Och man kunde ju säga, om man får uttrycka sig så, att Gud sticker ut hakan när han säger, tro inte på det här om det inte går i uppfyllelse. Ingenting är sant om det inte går i uppfyllelse. Det dyker upp människor kommer med förutsägelser, men går det inte i uppfyllelse så är det falskt. Och en poäng rakt igenom hela Bibeln är att allt sammans går i uppfyllelse. Vi får se om jag hinner ge exempel på det strax. Men forskningen, eller vetenskapen, eller universitetsteologin, om vi vill kalla det så, menar att Bibeln har kommit till helt utan Gud, helt utan övernaturliga ingripanden. Det har inte kommit till utan att det finns en tanke om Gud. Men Gud har inte skapat oss, det är vi som har skapat Gud, menar man. Och det är frågan om en rent inomvärldslig process bakom alla Bibelns böcker. Och därför försöker man då spåra upp, var kan det finnas en situation eller en miljö som skapar de här tankarna. För de tankar som finns i Bibeln måste ha skapats av miljön. Och när då Bibeln säger dessa märkliga förutsägelser, ja, vad ska vi ta? Till exempel det som lästes här, han var genomborrad för våra synders skull. Då kan det inte vara en förutsägelse om Jesu död på korset. Det går inte. För att då, det är ju övernaturligt att någon skulle kunna så exakt i förväg säga någonting. Utan det måste handla om någonting annat som går att säga i en viss miljö. Det måste handla om någon av kungarna i samtiden som hade fått svårigheter eller någonting sånt. Eller när Daniel förutsäger hur det går med det medispersiska riket i detalj. Och hur det ska gå för det grekiska och hur det ska gå för det romerska. Och hur människosonen ska komma på himmelens skyar. Ja, det kan inte vara äkta profetior. Och den allmänna uppfattningen som alla får lära sig vid universitetet är att Daniel aldrig profeterat det här, för det går inte. Utan det måste vara en from jude på 160-talet som har gjort vissa gissningar, och han har inte talat om den sanne människosonen, utan han menar någonting annat. Och han har inte talat om någonting som går förbi hans egen tid, som han menar vara 160-talet före Kristus. Men han har låtsats i god mening också för att han ville trösta sitt folk. Men vilken tröst är det att bli tröstad av en bluff, av förfalskningar? Vi ska tala mera senare om problemet med bibelkritiken, där allt som vi har i Bibeln måste ha naturlig bakgrund, måste ha uppstått på ett vanligt inomvärldsligt sätt. Enligt Bibeln så är det helt avgörande att Gud är Gud. Och han är den enda sanna Guden. Och vi behöver inte tveka, vi kan säga som många ställen i Bibeln. Vi vet att han är den enda sanna Guden. Därför vittnesbörden är så sanna, det går inte att komma förbi dem. Under mina studier så har jag väl ibland tänkt, ja, bibelkritik väller över en. När man håller på och forskar och ska doktorera. Och man tänker, jaha, kan det ligga någonting i det där? Och jag måste bara säga att det går inte att komma ifrån det bibliska vittnesbördet. Det är inte påståenden rakt ut i luften. Det är så välgrundat. Det har inte skett som med Muhammed, att han är ensam, ingen koll. Han sitter ensam i en grotta, man kan påstå vad som helst. Utan det har skett inför så många ögon. Vittnen har sett, och det går inte att komma ifrån, det går inte att förklara bort det. Det är inte slut uttänkta myter som Petrus framhåller. Medan ju bibelforskningen säger, jo, det här som talar om Gud, det kallar man om myter. Allt som handlar om något övernaturligt eller att Gud griper in, det är myter. Och så har vi då en skapelsemyt och en syndafallsmyt, och vi har massa myter i samband med patriarkerna, för Gud uppenbarar sig ju gång på gång. Ja, var kommer det ifrån? Ja, man har påverkats utifrån. Och man försökte att hitta myter i Babylonien som man tyckte hade vissa likheter, som man importerat därifrån. Jag tror jag ska komma tillbaka till den frågan lite längre fram. Nej, det är inte människotankar. Det är inte myter. Men Bibeln talar om falska profeter. Och vad kännetecknar dem? Jo, de följer sin egen ande. De säger att så här, det här är sanningen. Det här är vad Gud vill, utan att ha skådat någonting. De profeterar efter sitt eget hjärta, står det i Hesekiel 13. Och jag tror jag måste läsa vad Jeremia säger i Jeremia 14. Och i 14 versen. Det är lätt att komma ihåg. Kan ni slå upp när ni kommer hem? Jeremia 14:14. Och jag läser bara slutet på den versen. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad det profeterar för er. Det kännetecknar falska profeter. Enligt bibelkritiken så är det samma kännetecken för det vi menar var de sanna profeterna. De tar fram vad som uppstår i deras egen tankevärld och i deras egna hjärtan. De säger som Jesaja, det här är vad jag har skådat, vad jag har sett. Men i själva verket har han inte sett någonting. Det är bara vad han säger. Ja, det är de falska profeterna. De profeterar efter sitt eget hjärta. De dåraktiga profeterna som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Guds särskilda uppenbarelse är avgörande. Vi använder uttrycken Guds allmänna uppenbarelse och Guds särskilda uppenbarelse. Visst vet ni skillnaden? Guds allmänna uppenbarelse, det är bara att titta ut genom fönstret. Vem har skapat allt detta? Vem har skapat alla dessa himlakroppar? Vem har designat och tänkt ut och gjort allt så fantastiskt? Ja, man säger, ja, det har skapat sig självt. Det är lika tokigt som att säga att de här bilarna som är parkerade här utanför, de har kommit till av sig självt. Ja, lämnar man något till sig självt och rostar det, och det blir ingenting av det. Det går helt åt fel håll. Den allmänna uppenbarelsen vittnar om vilken fantastisk Gud den enda sanna guden är. Men den särskilda uppenbarelsen, det är den undervisning som vi får och som är så dyr för oss i de heliga skrifterna. Det är Guds särskilda uppenbarelse. Och den är viktig att studera. Och det är inget tungt ok, utan det är en glädje. Även när lagens hårda ord skär och avslöjar hur avfallna och syndiga vi är, så är det viktigt. Vi behöver det. För det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Om vi inte ser hur allvarlig skada vi har fått genom synden, vad ska vi då ha en frälsare till? Vi ska senare idag tala om Gardels Jesus. Och han stryker under med kraft, vi behöver ingen frälsare. Vi behöver ingen syndernas förlåtelse. Vi behöver inget ställföreträdande försoningsoffer för all vår synd. Men tar man vara på Guds ord, både lag och evangelium, så får vi undervisning som är så nödvändig och så viktig. Och störst av allt är naturligtvis glädjebudskapet, när vi ser hur illa det är Och vi ser då vilken räddning, vilken frälsning, vilken nåd, vilket liv, vilken godhet. Om vi börjar från början, ska se nu när tiden är ute strax, så skulle jag börja med hur Gud hela tiden uppenbarar sig. Han uppenbarar sig för Adam och Eva. Han uppenbarade sig för Kain. Han uppenbarade sig för Noa i samband med det stora avfallet från honom. Han uppenbarade sig för Abraham, för Isak och Jakob. Han uppenbarade sig för Mose och för alla profeterna. Finns det bevis för det? Inte det bara påståenden? När hela tiden åtföljs uppenbarelsen av förutsägelser som går i uppfyllelse. Det blev precis som han sa. Och det följs av synliga tecken och under också inför vittnen. Det som Jesus säger, jag har inte talat i hemlighet. Fråga dem som har varit med. Nu säger ju Gardell här, de har inte varit med. Utan det är bara påhittat. De som vandrade med Jesus dagligen i 3,5 år, de har inte varit med. De vet inte vad de pratar om. De har inte sett något, de har inte hört någonting. Och Gardell som lever nästan 2000 år senare, han har sett och hört. Det vill säga, det säger han inte, utan han medger att det jag säger, det har jag bara tänkt ut. Det har jag bara hittat på. Jag berättar om Jesus, en sån Jesus som jag skulle vilja ha. Det Gud sa till Adam och Eva, det bestyrktes. Han förutsade nöden och förbannelsen av marken, och det blev precis så, kunde man konstatera. Det var en sann utsaga. Eller det som uppenbarade sig för Kain, det han sa om Kain, ja, det blev så. Det drabbade verkligen Kain. Han sa om Noa, om den förutsagda straffdomen genom den stora floden och räddningen genom arken, ja, det inträffade verkligen. Det som förutsades som till Abraham, till Isak, till Jakob, ja, det som utlovades, det hände med dem. Det inträffade också, precis som var förutsagt. Och så är det hela vägen. Och det är som Jesus säger, om jag inte gör min fars gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då gärningarna. Och om ni inte kan tro på mig, då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Hans gudomliga gärningar skedde öppet inför många vittnen. Och Guds gudomliga gärningar skedde öppet inför Israels folk, inför Mose och inför profeterna. Och nu har jag egentligen mycket mer att säga, men tiden är ute. Så jag ska inte trötta ut er för mycket, utan vi ska gå över så småningom efter en rast till ett nytt ämne. Jag tänkte ta upp en fråga jag har fått med anledning av första föredraget där jag nämnde hur man i Alexandria översatte hebreiska bibelböcker till grekiska. Det är den som kallas för Septuaginta. Och det finns en del som tänker att egentligen borde vi kanske utgå ifrån den översättningen. Och jag nämnde till den som frågade enskilt förut att man måste komma ihåg vad som är skillnad till grundtext och översättning. Septuaginta är en bibelöversättning. En ganska ojämn. Den har många förtjänster och har varit till stort gagn för de kristna när de missionerade bland grekisktalande, så kunde de hänvisa till Septuagintas översättning. Men de följde den inte slaviskt, utan för Septuaginta är ibland lite pratig, eller man brukar säga parafraserar. Försöker att förklara vad som ligger i ett verb och liksom tanken bakom, och så skriver man om det. Och ibland blir det inte så där jättebra. Och då så har man använt en del andra grekiska översättningar som också fanns. Och ibland så har man översatt direkt själv, liksom nära den hebreiska grundtexten. Nu har man ju undrat om den hebreiska grundtext som vi använder verkligen är liksom den bästa grundtexten, för vi använder i regel den masoretiska grundtexten. Och den är ju, de äldsta handskrifterna vi har är från 800-900-talet efter Kristus. Men man vet att judarna var väldigt noggranna när de skrev av. Så det var oerhört viktigt att det inte blev felaktigheter. Likväl så vet ni nu vad som händer när man skriver av. Nu har vi datorer som talar om för oss att det har blivit, att vi skrivit och två gånger eller någonting annat, och då kan vi rätta till det. Men när man sitter och skriver för hand så är det inte lika lätt. Och när det hade blivit felaktiga avskrifter så vågar man inte gå in i texten, utan man gjorde små markeringar ute i marginalen för att på det sättet observera att det har blivit något så kallat tryckfel, kan man ju kalla det. Om man utifrån den grekiska översättningen försöker få fram, när det är större avvikelser, en annan grundtext, då har man ibland gjort så att man översätter från grekiskan tillbaka till hebreiska. Men det är ganska vanskligt, för det ser ut då som det är en annan grundtext bakom när det är en större skillnad. Men det är inte alltid så, utan man har gjort omskrivningar, så att det är svårt från en parafras, en omskrivning, att exakt veta vad de hade för förelaga i Alexandria när man översatte till grekiska. Man får alltid komma ihåg att översättningar är inte detsamma som grundtext, och inga översättningar är fullkomliga, inte ens Svenska folkbibeln. Utan ständigt måste man arbeta med texten och försöka göra det bättre. Mina föredrag är inte heller fullkomliga. Det finns brister i dem på olika vis. Det ska man komma ihåg. Så det därför är det värdefullt om man är en församling och så har några som kan gå till grundtexten. Och så ifall man har frågor och undringar, man kan få hjälp att se hur står det egentligen i den grekiska grundtexten till Nya testamentet. Där är det ju en grekisk grundtext. Eller i den hebreiska grundtexten till Gamla testamentet. Så det är en rikedom om man har flera som kan gå till grundtexten i församlingarna.